Hörrni, vi befinner oss i den här fantastiska berättelsen, ett epos. Ingen annan berättelse är så identitetsskapande för det judiska livet som Exodus-berättelsen. När Israels barn gick från slaveri till frihet. Och i den här liksom befrielseberättelsen så är det ju först egentligen nu som Israel blir ett folk. Och vi har kommit till den punkten som kanske möjligtvis är liksom crescendot i själva uttåget när de vandrar genom Sävhavet. En otrolig berättelse som också rymmer många profetiska dimensioner. Men vi återkommer till det alldeles strax. Och jag ska läsa ett långt stycke ifrån Andra Mosebokens 14 kapitel, versen 10-31. Det lyder så här. Då farao närmade sig upptäckte israeliterna att egyptierna var på marsch mot dem. De blev förfärade och ropade till Herren och de sa till Mose: "Finns det inga gravar i Egypten så att du måste ta oss hit för att dö i öknen? Varför har du gjort så mot oss? Varför förde du oss ut ur Egypten? Bad vi inte redan där att du skulle låta oss vara i fred och låta oss tjäna egyptierna? Hellre träla för egyptierna än dö i öknen." Mose svarade: "Var inte rädda. Stanna här. Idag ska ni bli vittnen till den seger som Herren vinner åt er. Ty så som ni ser egyptierna idag ska ni aldrig någonsin mer se dem. Herren ska strida för er och ni ska vara tysta." Herren sa till Mose: "Varför ropar du till mig? Säg åt israeliterna att dra vidare. Lyft din stav, sträck ut din hand över havet och klyv det så att israeliterna kan gå torrskodda tvärs genom havet. Jag ska förhärda egyptierna så att de följer efter dem. Jag ska visa min makt genom att krossa farao och hela hans här, hans vagnar och hans vagnkämpar. Och egyptierna ska inse att jag är Herren när jag visar min makt och krossar farao och hans vagnar och vagnkämpar." Guds ängel som hade gått framför israeliternas här flyttade sig nu och gick bakom dem. Månpelaren som gick framför dem flyttade sig och tog plats bakom dem så att den kom emellan egyptiernas här och israeliternas. Mörkret föll och hela natten gick utan att herrarna fick känning med varandra. Mose sträckte ut sin hand över havet och Herren drev undan havet med en stark östanvind som blåste hela natten, så gjorde han havet till torrt land. Vattnet klövs och israeliterna gick torrskodda tvärs genom havet medan vattnet stod som en vägg på båda sidor. Egypterna förföljde dem och alla faraos hästar, hans vagnar och vagnkämpar satte efter dem ut i havet. Strax före gryningen såg Herren från pelaren av eld och moln ner mot egypternas här och han spred förvirring bland dem. Han lät vagnshjulen fastna så att det gick trögt att köra. Då ropade egyptierna: "Låt oss fly! Herren strider för Israel mot oss egypter." Herren sa till Mose: "Sträck ut din hand över havet så att vattnet strömmar tillbaks över egyptierna, över deras vagnar och vagnkämpar." Mose sträckte ut sin hand över havet och i gryningen vände vattnet tillbaka. Egypterna flydde och det kom rakt emot dem. Herren störtade dem ut i havet. Vattnet vände tillbaks och dränkte vagnarna och vagnkämparna. Hela faraos här som hade förföljt efter israeliterna ut i havet. Inte en enda kom undan. Men israeliterna, de gick torrskodda tvärs genom havet. Och vattnet stod som en vägg på båda sidor. Den dagen räddade Herren Israel från egypterna. Israeliterna såg dem ligga döda på stranden. Och då Israels folk såg vilket storverk Herren hade utfört mot egypterna fruktade de Herren och litade på honom och hans tjänare Mose. Herre, välsigna ditt ord. Tackar dig att vi får läsa de här berättelserna och söka förstå vad du vill tala till oss idag, våra egna liv och till vår samtid. Ge oss ögon att se med, hjärtan att lyssna med och en ande att förstå med. I ditt namn vi ber. Amen. Amen. Den här historiska händelsen är starkt profetiskt laddad och den är bärare av ett otroligt rikt bildspråk. Israels barn, de går genom havet. Deras slavdrivare som plågat dem i 430 år De går om intet. De går under. Och på andra sidan så är de äntligen ett befriat folk. Ett fritt folk. Som i någon mening ingår en ny frivillig underkastelse. De ingår ett nytt förbund med Gud. Nu är de hans tjänare, hans egendomsfolk. Förut var de ägda av egyptierna. Nu är de ägda av Gud. I kristen tradition så har det här sett som ett förebild för vårat dop. Och det tror jag att det är. Men kanske är det också mycket, mycket mer. Jag är så oerhört förundrad över Guds ord. Hur det hela tiden liksom skalar av lager efter lager efter lager. Och det är en sån rikedom i Guds ord. Att läsa och försöka förstå Guds handlande med oss. Så jag tror att det här är en förebild för vårat dop. Men jag tror också att det talar om mycket mer än så. Jesus är alltid tolkningsnyckeln för oss när vi ska läsa Gamla testamentet. Och läser vi Gamla testamentet parallellt med Nya testamentet så uppstår en väldigt spännande och dynamisk läsning. Och jag tror att det finns mycket att hämta i den här berättelsen. Evangelisten Johannes, han är den av dem som har författat evangelier som mest har utnyttjat vattnet i sitt bildspråk. Vattnet återkommer gång efter annan i Johannes evangeliet. Och jag tänkte att vi skulle studera den här berättelsen parallellt med Johannes idag. Och nu är vattnet så vanligt förekommande i Johannes evangeliet så det höll på att bli en 7-punkters predikan idag. Men jag tog mitt förnuft i fånga och plockar ut de 3 bästa som vanligt. Så 3 passager i Johannes evangeliet där vattnet är liksom symbolbärare. Och så gör vi paralleller med den här texten som vi nyss läste. Så ska vi se om vi kan bli något rikare i vår förståelse om vem Gud är och vad han gör i våra liv. Den första texten jag skulle vilja dela med er från Johannes evangeliet handlar om när Jesus förvandlar vatten till vin. Hans första mirakel enligt Johannes. Det som är först nedtecknat i Johannes evangeliet väldigt tidigt, redan i det andra kapitlet, så står det så här, versen 1-11. På tredje dagen hölls ett bröllop i Kana i Galileen. Och Jesu mor var där. Jesu och hans lärjungar var också bjudna till bröllopet. Och vinet tog slut. Och Jesu mor sa till honom, du har inget vin. Jesus svarade, låt mig vara kvinna, min stund har inte kommit än. Hans mor sa till tjänarna, gör det han säger åt er. Där stod 6 stora stenkärl för vattnet till judarnas reningsceremonier. Vart och ett rymde omkring 100 liter. Jesus sa, fyll kärlen med vatten. De fyllde dem till bredden. Och sen sa han, ös upp och bär det till bröllopsvärden. Och det gjorde de. Värden smakade på vattnet som nu hade blivit vin. Eftersom han inte visste varifrån det kom, men det visste tjänarna som hade öst upp vattnet, så ropade han på brudgummen och sa, alla andra bjuder först på det goda vinet och på det sämre när gästerna börjar bli berusade. Men du har sparat det goda vinet ända till nu. Så gjorde Jesus det första av sina tecken. Det var i Kana i Galileen. Han uppenbarade sin härlighet och hans lärjungar trodde på honom. Sen gick han ner till Kafarnaum tillsammans med sin mor och sina bröder och lärjungar. Och där stannade han några dagar. Det här undret talar till dig och mig om förnyelsen som vi har i Kristus. Det finns liksom ett före och ett efter Sävehavet. Före så levde de ett liv i slaveri. Men de levde också i rädsla för det nya, det främmande, det okända. Finns det inga gravar i Egypten så att de måste ta oss ut hit för att dö i öknen? Hellre träla för egyptierna än dö i öknen. Alltså, det finns en dubbel känsla hos israeliterna. De vet att de lever i träldom, de vet att de är på flykt, men de vet inte vart de ska. Och de känner en osäkerhet inför det där. Sen finns det ett efter. När de har upplevt Guds starka hand. När de har upplevt miraklet och de börjar tro på Gud. Han kanske gör detta möjligt. Då Israels folk såg vilket storverk Herren utfört mot egyptierna fruktade de Herren och litade på honom och hans tjänare Mose. Den här berättelsen om Jesu första under är till bredden fylld med rika bilder. För det första så är det ett bröllop. De firar bröllop. Och den judiska förståelsen av bröllopet var att det handlade om den messianska tiden. Det skulle också kunna handla om judarnas speciella relation med Gud. Bröllopsfesten är en återkommande bild på den där tiden då Messias ska vara här ibland oss. Och det är inte liksom en slump att Jesus tar de där kärlen som var beredda för reningsceremonierna, de judiska reningsceremonierna, och så fyller han dem med vin. Vin stod för det goda i livet och i synnerhet i den messianska tiden. Det har kommit någonting nytt. Det är som om Jesus byter ut de där ritualerna, de där ceremonierna, och så fyller han dem med någonting nytt. Och märk att Johannes av någon anledning, jag tror inte att det är en slump, men han noterar att det är den tredje dagen. Den tredje dagen. Den dagen då Jesus uppstod ifrån de döda. Och Jesus säger tydligt, nu har någonting nytt trätt in i mänskligheten. Nu har nya förutsättningar skapat. Vad du än går igenom, vad vi än går igenom som människor, så finns det ett före Kristus och ett efter Kristus. Han representerar en ny tid, nya förutsättningar för mänskligt liv. Nådens evangelium är tillgängligt för var och en som tror på honom. Det som möjligtvis är lite deprimerande i den här berättelsen, eller möjligtvis trösterikt, det är att knorrandet och gnällandet kommer tillbaks. Det är inte första gången de liksom är arga på Mose för att han slet ut dem i öknen. Utan varje gång de möter motstånd så är det samma visa. Liksom. Varför är vi här? Vi hade det bättre i Egypten. Där var vi åtminstone mätta. Liksom. Och sen ser man att den här vandringen med Kristus, ja, det finns ett före och det finns ett efter. Men det verkar ibland som om man halkar dit och halkar dit, och det där som var före dyker upp efteråt också. Men djupast inne, det som verkligen har hänt på insidan, det är en förnyelse. Att inte längre vara slav, utan man är fri. Och precis som Jesus fyller liksom det där vattnet som var tänkt i reningsceremoni, så renar han oss från all vår synd. Den andra berättelsen jag tänkte lyfta fram i Johannes evangeliet är när Jesus möter Nikodemus och har ett samtal med honom. Den här berättelsen när Israel går genom Sävhavet, för övrigt hela Exodusberättelsen, andas liksom Guds kraft, eller hur? Gud ska strida för er. Ni ska vara tysta. Jag ska visa min makt genom att krossa farao och hela hans här. Egypterna ska inse att jag är Herren när jag visar min makt och krossar ondskan. Alltså den där retoriken, de där orden är liksom genomgående för hela berättelsen. Och när Jesus träffar Nikodemus så utspelar sig följande dialog. Johannes 3. Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus och var medlem av judarnas råd. Han kom till Jesus en natt och sa, Rabbi, vi vet att det är från Gud som du har kommit som lärare. Ingen kan göra sådana tecken som du utan att Gud är med honom. Jesus svarade, sannerligen jag säger dig, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemus svarade, hur kan någon födas när han är gammal? Han kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till? Jesus svarade, sannerligen jag säger dig, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som har fötts av kött är kött, och det som har fötts av ande är ande. Var inte förvånad över att jag sa att du måste födas på nytt. Vinden blåser var den vill och du hör den blåsa, men du vet inte varifrån den kommer eller var den far. Så är det med var och en som har fötts av anden. Hur blir en människa född på nytt? Hur kommer det sig att en del människor liksom frimodigt säger jag är kristen, jag är troende, jag vet att han har frälst mig. Och andra människor går och kliar sig i huvudet och funderar hur i all sin dag kan du tro på en Gud när livet ser ut som det gör? Vad är skillnaden? En del människor är kanske andligt lagda, säger du. En del har liksom en närhet till det andliga, vad nu det är. Jag tror att det är mycket, mycket djupare än så. Jesus säger att man måste bli född av ande och vatten. Och anden är på något sätt kraften i tron. Jag ska visa egyptierna min kraft, säger Gud. Och det är som att om du och jag på riktigt på djupet ska bli Jesu lärjungar, bli omvända, då måste vi på det ena eller andra sättet, och det här är oerhört individuellt, det går inte till på ett sätt likadant för alla, men vi måste ha fått uppleva Guds kraft i våra liv. Jesus lever. Det är anden som överbevisar dig om att det förhåller sig på det sättet. Det är Guds ande som gör tron levande i dig. Ja, tron beskrivs till och med i Nya testamentet som en gåva. Inte någonting du och jag liksom intellektuellt kan plocka ihop, även om den kristna tron och Guds ord stimulerar vårt intellekt otroligt mycket. Så går inte tron att liksom reducera till en intellektuell konstruktion. Det är Gud som överbevisar dig med sin helige ande. Det måste finnas en Gud. Det verkar som om han vill ha med mig att göra. Molnstoden, förvirringen bland egyptierna. Dåtidens starkaste militära makt som flyr för Guds hand. Och på morgonen kan de gå på stranden och se att ondskan som har jagat dem är krossad. Det där, vet du, att upptäcka det där. Men sen säger Jesus till Nikodemus också att man ska bli född av vattnet. Dopet är den lydnadshandling som följer tron. Det finns en jag vet inte om ni tänkte på det, men jag ler alltid lite när jag läser versen 13-16 i det här stycket som vi läste alldeles nyss. Ni kan tänka er liksom kaoset. Man är på väg mot Sävehavet, det finns liksom ingen flykt och egyptierna är bakom mig, flåsar mig i nacken. Och så står det då i versen 13-16, vi kan läsa det igen. Mose svarade, var inte rädda, stanna här, idag ska ni bli vittnen till den seger som Herren vinner åt er. Till så som ni ser egyptierna idag ska ni aldrig någonsin mer se dem. Herren ska strida för er och ni ska vara tysta. Så säger det, Herren sa till Mose, varför ropar du till mig? Se åt israeliten och dra vidare. Lyft din stav, sträck ut din hand över havet och klyv det så att israeliterna kan gå torrskodda tvärs igenom havet. I en engelsk översättning som jag läst så står det till och med stop praying and get your people moving. Det är enda gången jag någonsin liksom anar att Gud uppmanar oss att sluta och be. Rör på fläsket. Gör något. Kom igen nu. Och jag kan komma på miljoner anledningar till varför Gud eller varför Mose ropar till Herren. 100 000 av dem är där liksom. En stor här som bara flåsar oss i nacken. Och, Gud! De har sett Guds starka hand med dem i Egypten. De har sett alla plågorna som har drabbat Egypten och deras slavägare. De har sett allting. De har sett befrielsen starka hand i sina liv. Och nu får de liksom en sån, gå vidare. Och jag skulle faktiskt vilja uppmuntra dig som har lärt känna Gud, som tycker att du är en omvänd människa, som har läst din bibel, som har upplevt hans kraft i ditt liv. Vad hindrar dig från att bli döpt? Här är vatten. Ja, inte just nu kanske, vi kan vänta någon dag eller två. Men är ni med? En lydnadshandling, att verkligen överlåta mig till Gud på nytt. Inför andra i församlingen. Att lämna den här världen och ge sig själv till honom. Get your people moving. Kom igen. Låt oss vandra den här vägen. Det finns en annan rolig notering tidigare i berättelsen i det 12:e kapitlet. Precis när de ska dra iväg ifrån Egypten. För man kan fundera över liksom, vem är det här för? Och jag tror att det finns en liten profetisk hälsning i versen 37-39. För det står så här. Israeliterna bröt upp från Ramses mot Sukkot. Ungefär 600 000 män till fots, förutom kvinnor och barn. En mängd löst folk gick med dem. Och därtill väldiga jordar av får och kor. Av degen de hade fått med sig från Egypten bakade de osyrade brödkakor. De hade inte hunnit syra degen eftersom drevs ut ur landet så hastigt att de inte kunde vänta. Och inte heller hann göra i ordning någon proviant. Därför kallas påsken det osyrade brödets högtid. Men jag älskar den här lilla noteringen om att det är en mängd löst folk som drar med bara. Ni vet, det här verkar ju hända grejer. Det kanske var dåligt betalt om man inte var slav så åtminstone liksom du vet. Nej, här hörde jag inte hemma. Det här verkar kul. Jag hänger med dem här istället. Och jag tror faktiskt, nu står det inte riktigt uttalat så, men jag tror faktiskt att de här människorna blir liksom införlivade i Guds förbundsfolk. Kom med vet jag. Häng med här. En liten profetisk hälsning till det Jesus senare kommer att göra. När han införlivar hela världen. Allt löst folk. Tänk att du får vara med. Tänk att du får vara med. Tänk att jag får vara med. Gud gör inte skillnad på människor, vet du. Han drar med oss i sitt rike. Han drar med oss i sitt segertåg. Kom igen. Häng på. Låt dig döpas. Vad hindrar dig? Ibland har jag mött människor som inte känner sig värdiga detta. Eller man tycker att man inte är tillräckligt överlåten. Eller man tycker att man inte... Dopet är inte en examen. Det brukar vi säga härifrån. Dopet är inte en examen. Den start. Den början. Den sker liksom inte i slutet på uttåget. Den sker i början. Vad hindrar? Här finns vatten. Och om allt löst folk i Egypten fick hänga med så lovar jag dig att du får hänga med. Du är varmt, varmt välkommen med. Vad hindrar dig? Här finns vatten. Till sist skulle jag säga någonting om Guds makt. Den här berättelsen har försökt att förklaras under åren då liberalteologin var som starkast. När den var förhärdande på våra universitet så försökte man liksom hitta naturliga förklaringar till allt möjligt. Och man tänkte väl att det kanske fanns någon grundare passage i Sävehavet. Det blåser, ni vet, ibland kan man gå torrskodd. Om det blåser riktigt mycket ostanvind här så kan man ibland gå torrskodd hela vägen ut till kallbadhuset. Vattnet liksom trycks undan av hög- och lågtryck och allt sånt där, ni vet. Så har man tänkt och funderat. Men två gånger i berättelsen så beskrivs det som att vattnet stod som en vägg på båda sidor. Inget annat än ett Guds mirakel. Inget annat än Guds kraft förde Israels barn ut ur Egypten. Sen samverkar ju Gud med sin skapelse och sin ni vet, allt det han hade i sin makt. Vinden blåser och vet, det händer massa grejer. Men det är Guds makt som gör att de kan gå torrskodda genom havet. Johannes använde vattnet för att säga samma sak i Johannes 6 kapitel, versen 16-21. När det hade blivit kväll gick hans lärjungar ner till sjön och steg in i en båt för att ta sig över Kafarnaum på andra sidan. Det var redan mörkt och Jesus hade ännu inte kommit tillbaka. Det blåste hårt och vågorna gick höga. När de hade rott en halv mil fick de se Jesus komma gående på sjön och närma sig båten. De blev rädda men han sa till dem, det är jag, var inte rädda. Då ville de ta med honom i båten och med ens var den framme vid stranden dit de var på väg. I judisk mytologi så är vattnet en symbol för kaosmakterna. Det är därför Johannes senare i Uppenbarelseboken tecknar som ett hav av glas när Jesus kommer tillbaks. Då är kaoset för evigt besegrat. Men på samma sätt som vandringen genom Sävehavet är liksom ett uttryck för att Gud redan här och nu har makt över kaosmakterna. så är berättelsen om när Jesus går på vattnet också en berättelse om att han har makt över allt. Guds makt är det som för dig ut i frihet. Som för mig ut i frihet. Guds kraft är det som är verksam i ditt och mitt liv. Ingenting annat. Guds kraft. Och att vi fick uppleva den lite mer. Erfara den lite mer. Gud är här med sin starka hand. Han befriar människor. Han helar människor. Han hör vår bön. Han är närvarande bland sitt folk. Han drar människor till sig. Och han hjälper oss att uppleva en frihet. Att åtminstone smaka på friheten. Lite nu och då. Fullt fria har vi lovat att bli när han kommer tillbaks. Här och nu är det en kamp. Men genom den heliga ande så kan vi faktiskt få smaka lite på den där friheten. Och det är som om ni vet, Guds folk har smakat på någonting och det där driver oss. Vi har fått känna på det. Vi har gått genom havet. Vi har fått se hans starka hand. Vi vet, min Jesus lever. Därför vill jag leva. Det är vår sång. Även om jag vet att du har kaos i ditt liv. Jag har kaos i mitt liv emellanåt. Vi har det som människor. Vi får inte ihop det riktigt. Men vi har fått en försmak. Guds makt tar oss igenom. Och det är han som har knackat på ditt hjärta. Han som har påmint dig om att han finns. Han som hjälper dig att ana och våga gå ett steg i hans riktning. Ska vi läsa oss upp i kyrkan? Jag funderar på vad det är jag vill ha sagt idag. Det bör man kanske göra innan man förbereder en predikan. Men... Och jag tänker så här. Jag tror att det jag vill ha sagt är kom till Jesus. Kom till Jesus. Hos ingen annan finns räddningen. Inget namn under himlen kan rädda oss annat än Jesus. Vi har precis firat påsk. Och när Johannes beskriver korsfästelsen så sticker en romersk soldat en lans in i sidan på Jesus och ut kommer blod och vatten. Det är som om Johannes vill tydliggöra allt det som ger oss liv har kommit från Jesus. Hans död, hans uppståndelse, den gåva till oss. En gåva där vi söndag efter söndag firar nattvard. Får höra orden uttalas. Detta är min kropp som offras för er. Detta är mitt blod, det nya förbundet som blir utgivet för er skull ur min sida. Men så ger han också en annan gåva. Det är dopets välsignade gåva. Att omsluta kroppen i vattnet. Att påminna sig. Att göra den där inre resan som är liksom kanske lite luddig i kanterna. Lite svår att greppa. Göra den konkret. Låta kroppen vara med i din resa tillsammans med Gud. Låta det sänkas ner i vattnet som ett tecken på att du är en ny skapelse. Hans rättfärdighet är din rättfärdighet. Och jag vill bara avsluta med en sista vattenberättelse från Johannes evangeliet. När Jesus har ett samtal med den samariska kvinnan i Johannes 4. Där Jesus svarar henne och säger: om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig, ge mig något att dricka, då skulle du ha bett om honom och han skulle gett dig det levande vattnet. Och kvinnan sa: herre, du har inget att hämta upp det med och brunnen är djup. Varifrån skulle då ta det levande vattnet? Skulle du vara större än vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den, liksom hans söner och hans boskap? Jesus svarade: den som dricker av det här vattnet, han blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten som jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom, ett flöde som ger evigt liv. Det finns så många källor och brunnar för oss att ösa ur. En del är unkna. En del är usla. Men leder oss inte rätt. Det finns egentligen bara en enda frisk källa och det är Jesus Kristus. Kom till Jesus Kristus. Han är din kraft. Han är din räddning. Han är din hjälpare. Låt oss be. Herre, vi tackar och lovar dig för att vi får ha dig i våra liv. Vi tackar dig för att du har tålamod med oss. Tackar dig för att du har fört oss ut på en vandring tillsammans men också enskilt. Och jag ber Herre för den som går och funderar på att gå dopets väg. Tack att du utmanar oss idag Herre med den här bibeltexten. Tack för kraften Herre. Vi vill söka din kraft ännu mer i våra liv Herre. Vi vill se din kraft ännu mer närvarande i våra strider, i våra kamper Herre. Jesus Kristus, tack för att du är livets källa. Tack för att du är en frisk källa Herre Jesus Kristus. Vi får ösa evigt liv ur dig Herre. Hjälp oss att ständigt komma till dig, att påminna oss om att det är den källan som ger liv, ingen annan. Fader i himmelen, tack för att du är här. Tack för att du för oss från fångenskap ut i slaveri. Ut från slaveri till frihet, Herre. Jag tackar och lovar dig för det. Välsigna oss, vi ber i Jesu namn. Amen, amen.
Tack för att du har lyssnat på undervisning från oss i Malmö Pingstförsamling. Så roligt att du tog del av det här. Om du blev berörd på något sätt, eller om du fick några tankar eller funderingar, eller om du tog emot Jesus, så vill vi jättegärna höra från dig. Du kan nå oss via vår hemsida www.malmopingst.se. Där finns kontaktuppgifter till alla våra pastorer, anställda och andra ledare. Du kan också nå oss via våra sociala medier. På Facebook heter vi Malmö Pingstförsamling. På Instagram heter vi Malmö Pingst. Du kan också ringa oss på 040 800 30. Har du något du vill att vi hjälper till att be för så kan du mejla oss på forbon@malmopingst.se. Då når du vårt förbönsteam direkt. Tack än en gång att du lyssnade. Hoppas att vi ses framöver på gudstjänst på söndagar klockan 10:30 eller på någon av våra andra samlingar. Känn dig varmt välkommen. Ha det så bra så länge. Och Gud välsigne dig.